Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Med huvudet upp och benen på parketten. Eller fötterna i alla fall.
Ja, och det här avsnittet blir lite blandat. Det kanske blir lite Mårten Gås och det blir nog lite vilt och skog och älgjakt. Och kanske får vi svar på vad som hände i Olympiatornet i Berlin.
Det måste väl ändå vara dags nu. Efter vi gått igenom senaste veckan skulle jag i alla fall föreslå, även om det är du som leder samtalet, att vi kanske går direkt på den anekdoten. Om jag ens minns den längre.
Det blir mer spännande om vi tar den i slutet, om vi hinner med den. Men du är ju 50 nu plus.
Ja, nu är jag 50. Och det känns ju lastgammalt. Jag hade en väldigt fin födelsedagsfirande som började med att jag väcktes då på sängen med frukost. Och barnen och min hustru sjöng Hipp hurra för Bamsefar ur Klas Klättermus, där ju den gamla björnen fyller 50 år. Och han är ju en ärovördig, också ett litet barn i för sig, Brummelman. Men är ju ändå en till åren kommen. Han somnar ju in där på festen innan den får avslutas, när han somnar efter allt för många tal. Börjar väl ändå framställs väl ändå som en inte helt purung person. Och det får man väl börja se sig själv som också då, att man inte är så purung längre.
Känner du dig äldre?
Ogerum. Ja, alltså det är ju fånigt att känna sig äldre från en dag till en annan. Jag gör lite det faktiskt. Det är på något vis det här märkliga att 50, det känns som, oj, men skulle jag, nu kan väl inte jag... rulla hatt och somna i en fontän. Liksom. Det funkar väl inte nu. Nu är jag ju en 50-åring, en gråhårsman, så här, åtminstone grå tinningar. Så nu måste jag kanske börja bli lite seriös och ta livet lite mer. Utvärdera det liv som varit och fundera på vad som återstår. Lite så känns det faktiskt, men inte på något farligt sätt, men man måste ju, det går ju att göra allt möjligt i olika tidsperioder, men man måste ju ändå ta in att man inte längre är 20.
Ja, vi får ändra inriktning här på podden. Det får handla mycket om hortensia, dalior, olika hattbeklädnader, lodenrockar och fotriktiga skor med Dr. Scholls deosulor i.
Och alltid inleda med, ja du bror, hur står det till med magen? Som är en gammal vinna Cecilia, när jag började gå med i ordenssällskap i mycket ung ålder och herrklubbar då, där det förvisso var ganska hög medelålder, då brukade hon alltid skratta och driva med mig att det var det gick ut på, att man satt där och frågade varandra hur det stod till med mag.
Krämporpodden.
Nej, men det blev väldigt trevligt sen i alla fall födelsedagen. På grund av coronan kunde vi inte liksom fira den här stora festen med vänner och hade faktiskt inga gäster alls. Men däremot hade Gunilla ordnat jättefina presenter i form av nästan uteslutande delikatesser. Jag brukar alltid önska mig, jag tänkte att i 50-årsdagen ska jag önska mig liksom någon stor silverpokal med ingraverat namn, Edvard Blom på 50-årsdagen och liksom såna här saker som blir bestående och lite mäktiga. Men på något vis med hela den här corona-grejen och så, livets förgänglighet och man har lite omprövat saker, så kändes plötsligt liksom stora tentpokaler inte längre som det viktigaste i mitt liv, utan... Och vi har rätt mycket saker och så. Sen har jag ändå önskat mig, när väl den här festen blir någon gång i framtiden, har jag önskat mig en bok. Det är min stora förhoppning att det skulle kunna, med minnen, att folk skulle kunna skriva ner sina gemensamma minnen. Får se om det blir någon sån. Men det är i alla fall någonting jag uttryckt en önskan om för framtiden.
Du äger ju redan en Hillebard.
Ja, precis.
Vill man ha två, kanske har de i kors.
Ja, nej, jag har redan två kårvärjor i kors på väggen. Nej, riddarrustning, det vore väl kul. Men lite så kan jag känna att för tillfället så är det inte saker som står i centrum. Och då kändes det rätt trevligt att bara önska sig en jäkla massa delikatesser att kunna få i den här, när man ändå lever lite isolerat och det är inga stora fester och inga middagar man går på, så får verkligen totalt skämma bort sig. Och så blev det. Det blev liksom ostron och hummer och anklever och renfilé och rökta räkor, massa trevliga viner, löjrom, allting gott och alldeles för mycket som jag brukar säga. Och det var ju väldigt härligt. Folk kanske tror jag lever så jämnt, men det är snarare så att jag brukar plocka upp det som är intressantast från gångna veckorna och berätta att jag ätit. Det är inte så att jag brukar köra på allting på en gång. Men så blev det nu.
Det var tråkigt att höra.
Ja, folk kallar ju mig livsnutare, men som alla som följer podden vet ni att Mats är mycket värre när det gäller till de stora, riktiga excesserna. Men så hade vi en jätterolig sak att Gunilla hade hyrt in Mattias N, den stora kuplettsångaren, som kom och sjöng serenad för mig. Så hela familjen stod uppe på vår översta balkong. Och så stod han ett par våningar nere på grusplan under med en förstärkare och sjöng mina favoritkupletter, och han sjöng vår brudvals, Underbara ställen, som Ulla Billqvist gjorde stor, och han sjöng till och med Livet på en pinne på slutet, som lite skämt sådär, inte klokt vad man kan göra med en sån sång om man är en riktig sångare. Det var ju fantastiskt, det var jätteroligt med hela hans, den här enorma esprin jag minns att vi talade om Mattias en tidigare podd faktiskt, och då kom jag in på att jag inte mindes vad vi hade lärt känna varandra. Och sen slog det mig att det var ju faktiskt en ganska rolig historia. För det var, vi hade en middag och så bjöd vi in vår kära vän Elfie, som normalt sett bodde i New York men som hade en övernattningslägenhet i Stockholm. Och hon var hemma i Stockholm just de här veckorna. Och hon var inbjuden och då frågade hon om hon fick ta med sig en kavaljer. Och Elfie var väl närmare 90 vid den tiden. Hon gick sorgligt nog bort här för ett par månader sedan. Men det här är några år sedan, 5-6 år sedan, vi bodde på Vallalavägen. Och det skulle alltså vara en trevlig sen tillställning med middag och champagne och cocktails och sådär. Elfie var alltid festglad. Och hon skulle komma lite senare, hon skulle ta med sig en kavaljer. Och vi tänkte ju då, oj, att det var någon här i kanske ungefär hennes egen ålder då, även om man inte frågar om en dams ålder. Och tänkte att det var någon äldre man eller så där. Och med kommer istället då som hennes kavaljer Mattias N, som jag ju hade sett uppträda flera gånger men inte hade någon personliga kontakter med. Jag tror vi bara skakat hand snabbt när han uppträdde på Public Hall en gång, men vi hade inte lärt känna varandra. Och då
kuplett som sångare är alltid välkomna, antar jag.
De är alltid välkomna i det Blomska hemmet, kan jag säga. Det finns få saker som är så välkomna, och det finns väldigt få kuplettsångare numera. Det är nästan bara Mattias som är kvar av den gamla stammen, som inte sjunger, inte trubbadur, utan just mer kuplettcharmör. Han gör ju en fantastisk, både Carl Gerd och Ernst Rolf, men även Sören Leander härmar han jättebra och sådär. Sen har vi ju sett honom många gånger offentligt i parkteater och på inhyr på olika sammanhang och med föreställningar. Men sedan dess är vi även väldigt goda vänner, och det var väldigt roligt att få den här fantastiska konserten med honom i sin egen trädgård. Även grannarna var glada. De hörde och kommenterade
sen på Instagram. Det var bergsingenjören, fick han höra också.
Han var tyvärr inte hemma, men grannarna på andra sidan, glasmästaren och flera av de andra var närvarande.
Det är svårt att bli arg när någon stör med en kotlettsångare.
Ja, alltså, då är man väl mer en nådigt kinkig. Ja, ja, så hyr han in kotlettcharmörer en gång om året också. Oerhört störande.
Det fanns ett otroligt bra, måste jag säga, värre än death metal band som hette Frank för massa år sedan, och de stod och spelade med vinkelslipar, släggor, mycket gamla gasflaskor som de slog på och sågade i och så vidare, men det var ju någon form av performance det här, men även musikaliskt så fanns det någonting där. Men jag tänker just att man hyrde in Frank till trädgården, kanske inte grannarna skulle vara lika uppskattande.
Nej, jag tror det skulle vara i alla fall, det här var ju mitt på dagen. Fanns det inte någon genre som hette industrirock, eller vad kallades det då det skulle låta?
Ja, det här var steget bortanför det. Det gick nog inte att göra mer oljud på en scen.
Jag kommer ihåg att jag var på en ekumenisk fotvandring, jag och min kära vän Martin. Och vi var lite sådär, vi kom aldrig helt in i gruppen. De tyckte vi var lite sådär stroppiga.
Det kan vara ju svårt på ekumeniska fotvandringar just att få den här gruppkänslan.
Ofta så ska det ju bli väldigt sådär puttinuttigt och alla är... Men här var det inte bara, alla var kristna naturligtvis, men det var dessutom så att det var ungdomar och många var framförallt, det var från olika länder och många tyskar och så, var väl ganska alternativa också, lite miljöinriktade, lite vänsterinriktade sådär. Och jag och Martin var då sådär... jätteungkonservativ, och det som yngst av alla, vi kanske var 14 eller något, så vi stack ut på att vi liksom gick alldeles felklädda för en fotvandring, kom där i kostym och slips, eller kavaj och slips i alla fall. Och sen hade vi då en bergsprängare med oss, så vi tyckte inte man kunde gå utan musik, och de andra ville sjunga kristna sånger på franska och inte alls att vi skulle ha musik, så det gjorde att vi började gå så här 100 meter efter alla de andra för att ha musik. Och sen fick jag skoskav, och det var en rolig resa. Vi fick vänner där också, men vi var väl inte så smidiga och inte så lätta att gå in i en grupp. Men en gång hade jag haft sån skoskav så jag fick åka följebil, och Martin hade då gått ensam. Och så hade han någon av ledarna då som jag numera trivs väldigt bra med. Men han hade gått på och liksom haft ett allvarligt samtal med Martin att det där är ju... inte, det funkar inte, det här är liksom inte kristet, det här är inte liksom, vi går i skaparens vackra natur och du har på sån här modern musik och jag tyckte det där var jättehemskt, men all musik är ju skapad av Gud, det är ju någonting heligt, man kan nå Gud genom alla typer av harmonier och klanger och så när jag haft ett lite sånt utlägg för Martin då, så här ett par minuter för att försöka försvara honom, så frågade jag, vad var det för musik? Industrirock. Och då var det, nej. Det var liksom inte det mest lämpade att lägga på när man går där mitt i den vackra sommaren och ska ha ett kristet fotelävandringsläge.
Men samtidigt, tålamod och tolerans ligger väl i religion. Jo. Det var en prövning här, och gemensamt så överkom ni den och fann en högre andemening.
Biskop Anders brukar alltid framhäva det. Jag har varit på pilgrimsvandring till Santiago när han var med i gruppen och vandrade med, vilket var en stor upplevelse. Jag har även flera gånger senare hört honom hålla föredrag inför pilgrimsresor och så. Och han påpekar att det viktigaste med en pilgrimsresa, det är ju just den här att man har massa människor som man tycker som är skitjobbiga. Om det inte vore för de jobbiga personerna skulle det inte ge så mycket. Precis. Att det handlar om att det prövar en och att det ställer en på ända, och att det är otroligt nyttigt för ens högmod och att bli ödmjuk, men även för att ompröva sig själv och så, att man har besvärliga människor omkring sig.
Men han gjorde den komplett vandringen med bergsprängaren.
Ja, precis. Jo, men alltså efteråt, absolut. Jag tror det är väl... Det är absolut nyttigt med den typen. Det är oftast mer äldre damer som kan vara besvärliga i den här miljön. Men det är ganska roligt om det kommer några unga 14-åringar i kristen miljö och är besvärliga på sitt mer ungdomliga sätt.
Två små fjortisar och en bergsprängare.
Ja.
Jag är lite mör här. Jag är ju på älgjakt och har ju avbrutit jakten och smugit iväg för att spela in podden.
Oj!
Och var uppe så... Jag älskar ju att sova så länge det bara går. Mm. Och klockan stod någonting på 5 i morse när jag ringde. Och det var ett lätt snöfall, men snön la sig inte. Och runt nollan och sen sätta sig i skogen, det här blöta. Men sen så bara klarnade det upp. Det blev kristallklar himmel och så kommer solen stråla ner genom de här fuktiga trädstammarna och bara lyser upp utvalda platser i mossarna. Det var fantastiskt.
Ja, vad underbart.
Men ingen älg idag, men igår sköt 3 älgar i jaktlaget.
Oj, oj! Hur mycket ska det delas? Hur många kilo får man då?
Ja, nej men vi har ju fler älgar att skjuta. Nu är inte jag med utan sitter här och poddar istället, men jag har kommit med som ett otroligt trevligt jaktlag och alla är väldigt duktiga och fokuserade. Så att det kommer nog bli en 30 kilo kött i alla fall för min del.
Vad härligt. Du skulle ha tagit det från tornet istället. Skulle det varit som Naturmorgon. Där de ju alltid håller på. Ja, välkomna till Naturmorgon. Här står en väldigt grann spektakel. Fantakel. Den rör på sina röda fenor och smäller med vingarna. Oj, vi måste tala ännu tystare så vi inte väcker de här mineralerna som smyger under gräsplupporna här. De viskar ju genom hela programmet. Och så dessutom är det en massa vind och regn och rusk och man får ändå alltid en känsla, åh vad härligt det måste vara att gå upp 4 på morgonen och ge sig ut i moder natur. Och ändå gör man det aldrig, eller jag gör det aldrig. Jag har väl aldrig gått upp klockan 4 och gått ut i moder natur i vuxen ålder.
I morse kan jag säga när jag vaknade upp så undrar jag vad 17 jag håller på med när jag stod yrvaken i köket. Men sen när jag satt där och det var mycket skogstoppfågel, alltså tjäder, orre i rörelse. Det var en hackspett som kom och hälsade på. Jag hittade en gammal kärrstubbe som jag tände på så satt jag i sprakande skenet där och värmde mig.
Härligt.
Och sen trampade jag genom hav av trattkantareller på vägen till passet för att det var så mörkt. Jag såg inte förrän vägen tillbaka. Då undrar jag varför jag inte det här oftare. Så här skulle man ju spendera varje morgon.
Nej, det är ju härligt. Jag skulle nog börja gå ut. När barnen är lite större och pandemin är över så borde jag börja gå ut mer i skogen. Och tvinga upp mig på morgnar. För jag bestämde mig för en 20 år sedan, att, eller om det är ännu längre sedan, att jag ska aldrig gå upp tidigt. För det är så jobbigt. Så jag tar liksom sena flyg. Och jag undviker alla universitetskurser där man började klockan 8 och valde de som hade eftermiddagsföreläsningar. Däremot så upplevde jag ju ofta de vackra morgnarna i ungdomsåren för att man var ute och festade hela natten. Det var ju det vanliga att man kom genomfestad och hamnade någonstans, hade varit på Gula Villan vid Stockholms universitet, eller man hade varit någonstans i Tyskland eller någonstans långt bort hemifrån och var tvungen att gå hem någon timme eller hur det nu var, för det var innan man hade råd med taxi och pengarna var slut, och så promenerade man ganska långa sträckor och klockan kanske var 4, 5 eller 6 på morgonen och man såg solen gå upp och naturen röra sig. Ibland hade man förvirrat sig till någon skog för man skulle gena någonstans och man såg vatten blänka. Så det var nog mina flesta naturupplevelser under från det jag var 18 till 30 eller något liksom. Och dattlen har vi ju redan talat om. Men däremot, ja, sen jag slutade festa genom nätterna så ser jag månar väldigt sällan.
Jag gjorde det när jag kom hem ibland på morgonen, så satte man på tvn för att nyttja till lite grann. Och då var det ju ofta Teletubbies, det här barnprogrammet. Och var kraftigt brusad och se de här la la woo. Det var en lite lätt surrealistisk upplevelse.
Jag har också varit med om det.
Jag har hört att ravekulturen i England brukade gå hem och kolla Teletubbies på morgonen.
Ja.
Men de hade ju tagit roligare saker än vad jag hade med
jag kan tänka mig det.
Mer färger i deras synfält.
Jag var faktiskt med en morgon i Amsterdam när jag hade hälsat på med god vän Ulrika, och hon hade gått till jobbet och så hade någon sån här konstig väckarklocka som satte igång tvn. Och den körde igång så jag väcktes till Teletubbies. Nej, det var oträckt var det, men ändå efter en partynatt i Holland och morgonen efter väckas av Teletubbies som går igång liksom innan man är vaken. Man vet inte ens vad det är, man bara hör Teletubbarna och så tittar man och så tänker man, vad 17 är det här? För jag hade inte särskilt bra koll på dem ens då.
Den som har skapat Teletubbies, den hjärnan skulle man vilja se in i.
Men de håller, mina barn tycker väldigt mycket om dem. Tyvärr finns det bara en enda säsong på, jag tror, SVT. Det har ju spelats in säkert 5-6 säsonger och det var ju länge sedan de spelade sin sista. Men det är bara en enda av dem som de har tillgänglig Och det är lite synd, för de skulle gärna se fler. Vad har du i glaset förresten? Om du är ute och jagar så...
Jag har ju ingenting i glaset, för att jag ska ju hoppa in i bilen och köra tillbaks när vi är klara. Och antingen sätta mig på ett sent pass, eller om det är dags, om det har skjutits något mer, att åka till slaktboden och börja flå.
Lite farligt att åka bil när det är jaktlag som drevar omkring, antar jag. Men...
Nej, det är det inte. Jag skulle säga att... Det, jägare sköter det där snyggt, de vet vad de gör.
Ja. Vi körde i Frankrike på bilsemester för 5 år sedan någonting. Och då plötsligt när jag kör på en landsväg i ganska hög hastighet, i så här vacker, romantiskt naturområde, så kommer det en hjort, var det väl, uthoppande precis framför bilen, så jag får tvärnita. Och efter kommer liksom ett gäng hundar och ett gäng franska bönder som inte bryr sig ett dugg om att de drevar rakt över landsvägen.
Det låter ju som ett sånt här uppbåd som skulle ha gett Frankensteins monster, så här byfolk som kommer med högafflar heter det, ett svårt ord.
Ja, men det var verkligen det. Ska jag krocka med hjorten eller ska jag krocka med drevkararna liksom? Det är en hjort, ja, hellre det, men hade det varit ett vildsvin hade det varit ett svårare val. För det kan bli rätt, kan man bli, eller en älg.
Nej, men det där är ju en av de stora anledningarna som jag ser. Det finns ju många anledningar till att jaga, men att om vi inte håller ner viltet i Sverige så ökar ju antalet viltolyckor drastiskt. Ah. Och att krocka med ett djur som väger 250 kilo i hög hastighet, det där blir inte mycket kvar tyvärr.
Nej. Sen är det klart man skulle kunna lösa, om det bara var köttet man var ute efter att hålla ner köttet och trafiken, då skulle man ju kunna lösa naturligtvis jakten med någon form av statligt anställd eller några två stora företag som hade proffsjägare som...
Men det krävs tusentals man, för vi är ett stort land vi lever
i. Så det måste vara, det är en fördel att man har verkligen massa frivilliga då?
Det är som ett hemvärn som är utspritt över hela landet. Ah. Sånt här. Ett litet regemente i söder har inte löst älgarna i norr.
Nej, det är intressant.
Men sen är det så mycket mer till jakten också, jag kan prata med varm för den. Och en av de viktigaste delarna i jakten, det är ju lunchen när man återsamlas och suttit på pass själv. Och igår så min vän Dan Gavell, som är med i det här jaktlaget sedan länge, han tar då fram det mest geniala jag sett någonsin på en sån här lunch. Och det är en sån här jägarpanna eller kolarpanna. Och det är då en panna med långt handtag som man sätter över elden som man gör kolbullar i bland annat. Mm. Men han har skivat färdigkokt potatis, lök och skivat rimmat fläsk och en gigantisk klick smör och tillagade det här. Så att, kan du tänka dig doften av stekt fläsk där i skogen? Och så potatisen blir gyllenbrun. Och själv satt jag med min korv och bröd och kände att jag måste vidareutveckla det här.
Ja, vad härligt. Nej, det är, alltså, matlagning i naturen borde man göra mer. Jag är ju uppväxt med så här trangiga kök. Vi hade ju bilsemestrar och då tältade man på campingplatser och tillagade allting i trangiga kök utomhus. Men de använde vi även mycket när vi sen var ute och promenerade och vandrade och så. Man kunde ta middag nere på... Vid stranden för man ville bada eller så. Pappa stekte fläskkotletter eller så på det där. Men det är ju ännu charmigare absolut med en stor järnpanna på en stor eld eller glödhög än de här små spritlågorna.
Ja, men trianga skulle vi nästan kunna ha ett helt avsnitt om. Jag är också uppvuxen med det där och jag har ju flera trianga kök. Och det börjar ju med de här brännarna med rödsprit som gjorde att allt smakade rödsprit. Men det blev
det var de vi hade. Ja.
Och sen kom det en variant med fotogen som man pumpade upp med tryck och så förvärmde en brännare. Har man ju bara en enkel liten gastub till. Det tar ju 2 sekunder att koppla in och så kan man reglera värmen.
Gastuben var egentligen ännu äldre, för på 50-talet så kom ju redan Primus med de här campingköken som man bara satte liksom en platta på en gas. Men jag vet inte varför det sen blev ute, om man tyckte det är lite tungt att bära en gaspatron om du är ute och fotvandrar. Ja. Om det är därför rödspriten tog över eller vad det var som
för att nu tycker jag att gasolen, en sån tunn liten gasoltub eller flaska på 230 gram ligger de på. Det klarar man sig flera dagar på 2 personer.
Det gör man, ja, men det är intressant.
det där kan jag rekommendera. Men har du någon sån här favoriträtt ute i skogen? Eller utomhusmat?
Ja.
Man kan ju tröttna på korv.
Stångkorv är ganska gott. Stångkorv, stekt stångkorv över öppen eld och en mörk öl till det. Det är trevligt. Sen gillar jag ju picknicks, men då är det ju varm, det är ju något annat, då är det ju liksom värme och det är helt andra rätter, kalla rätter än varm sommardag. Men om vi talar mer så där höst och skog och lite ruggigt, då vill man ju snarare ha lite mer bra stekt varm mat. Jag var kock på ett live en gång faktiskt, det var ganska roligt. Då lagade man allting över eldgrop för liksom 30 pers. Varje dag, frukost, lunch, middag. Det som skulle jag vara spelade min roll var att jag var för supen. Så jag var tvungen att dricka jättemycket äppelvin hela tiden medan jag lagade maten för att leva upp till min roll.
Ja, men det handlar ju, du måste ju gå in i din karaktär. Det där är ju autenticiteten du var tvungen att spela.
Och sen var jag tvungen att spela bort sekten, så vi tillhörde då en sån här lite konstig religiös inriktning då under. Och jag var tvungen att spela bort sektens pengar på tärning på nätterna med köpmän. Så jag, i princip så väcktes jag på morgonen för att börja koka gröt och sen lagade jag mat hela dagen, slet jag över den där kokgropen och var helt sönderbränd och nedrökt. Och sen lagom, och sen skulle jag vara den som festade och drack mest i ett par timmar och sen skulle jag spela bort pengar på natten. Så jag sov ingenting på hela veckan och lagade en enorm massa mat. Men det blev ganska bra mat, alltså det går att göra allting över en kokgrop. Alltså, det är ju bara att man lägger ihop grejer, grytor och sånt funkar ju liksom bra ihop, allt i ett rätter.
En annan medlem i jaktlaget som har då en gjutjärnsmackjärn med långt handtag som han kör under elden. Och har du tjocka mackor med skinka och ost och annat. Och sen så blir de här då alldeles nästan karamelliserade på ytan av värmen och osten smälter.
Ja, vad härligt. Det är också jättegott. Pappa hade så här gamla mattermosar när jag var liten. Ja. De var säkert gjorda på 40-talet. Då kunde man göra ärtsoppa hemma och så hade man ärtsoppan då i mattermosen och sen hade man punchen varm i en vanlig dryckestermos. Och så kunde det
börja. Jag har ju svårt att äta just mat ur sådana här mattermosar och liknande. Och jag tror det är från det militära när man var ute på övningar i närheten av regementet och det kom ut med enorma stora plastbehållande som jättetermosar och så slevades allt upp och det blev någon smak, någon känsla av det där som börjar växa i munnen till slut.
Det är naturligtvis svårt att få bort gamla smaker. Jag tycker kaffetermosar är ett jätteproblem. För det är alltid smak av gammalt kaffe. Det blir aldrig lika gott som om du har ur en porslinskanna som går att diska riktigt.
Nej.
Och allra värst om du dricker glögg ur en kaffetermos, då smakar det nästan bara kaffe. Och sen är kaffet gott tre gånger efter, för då smakar det glögg om kaffet och det är bättre blandning liksom. Det är lite glöggkryddor i kaffe, skadar inte. Jag sitter faktiskt och dricker en Kloster Andex. Jag hade en jätterolig ölprovning här, oktoberfestölprovning för en vecka sedan, som var helt digital. Jag kan ju inte åka ut på ölprovningar nu, men andra sen kan ju företagen få inte samla ihop 100 pers heller. Så det var ett försäkringsbolags kamratförening som hade 160 deltagare. Ja. Och alla de 160 anställda satt hemma. Ingen satt ens i grupper och så, utan alla satt hemma. Och var och en hade då fått listan och köpt hem de 7 ölen som det skulle vara hem till sig själv. Och de allra flesta hade väl en respektive eller någon kamrat eller någon som de inte behövde sitta och dricka helt ensamma. Utan de ändå... Men några satt säkert bara helt ensamma också. Och sen höll jag lådan en halv timme och provade igenom de här. Och de kunde på chatten svara mig. Så när jag talade, vad tycker ni är för dofter? Kunde det dyka upp så här halm, honung, salmiak och grejer. Och jag kunde kommentera vilka jag höll med om och vilka var mer tveksamma. Och det här
utedasset och på en räktrålare.
Ja, nej, men det var jätteroligt. Men då Kloster Andex som hade jag tänkt ha med. Men det visade sig att man bara kunde köpa in 6 flaskor av. Det många mindre produkter på Systembolaget har ju en begränsning på hur många för leverantörerna. Det lönar sig inte att de plockar en enda exemplar, utan ibland måste man ju ha Echtschenk eller Rauchbier, måste man väl ha hela 20, en hel kartong numera, 20 sedan de ramlade bort från hyllorna. Och Kloster Andex måste man ha 6. Men det är en otroligt härlig öl. Den passar väldigt bra i hösten. Visserligen är det, dricker man ju den här då i Birgarten på Kloster Andex, den stora fina Birgarten utanför München, sommartid. Men smakpalettmässigt är det väl egentligen ännu mer än väldigt passande, alltså deras Klosterhandex dunkel då, Doppelbock dunkel. Det är alltså lite starkare, 7% eller något, 7,1, och mörk. Och det är en typisk höstöl. Den skulle man kunna sitta om man satt och inte skulle skjuta älg, utan kunde få dricka lite grann också ute i skogen.
Och bara titta på tjäder och orre, ja, och se ljuset som silas sig ner mellan trädkronorna.
Skjuter ni bara älg när ni skjuter älg liksom? Eller får, ja, får man pricka den där tjädern och orren också när man ändå är ute? Eller måste,
nej,
man...
utan det absolut vanligaste. Jag har nog aldrig, så här, speciellt så här i början av älgjakten, nu är de första dagarna vi kör då i 4 dagar på raken, och så det här laget har valt att börja lite senare. Och oftast då när man gör de här första stora insatserna i hela laget, då är det helt fokuserat på älg. Sen så kan det vara så längre fram i säsongen man kanske bara har en kalv kvar. Då skjuter man fler vilt.
Men ah, jag förstår.
Det var en stor vildsvinsgalt som visade sig idag, men den sköts då inte.
Nej, okej. Okay, i Tyskland, där får man ha pistollicens för att skjuta vildsvin. Jag har en kårbroder som satt och gjorde ren en pistol på läderhörnet nere på kåren. Folk satt och drack öl och sånt där. Så såg han och gjorde ren en pistol, och vi andra blev ju rätt chockade. Men det är tydligen för vildsvinsjakt, för att det är så pass stor risk att om man missar första skottet så hinner man inte sikta med ett gevär och skjuta, utan man måste kunna skjuta från höften, anses det.
Oh, det där är väl...
för att de blir så arga om man skadskjuter. Därför finns det alltså en gammal tysk, säkert 100-årig lag, som säger att man kan få...
Och när det gäller då att avliva eller skadeskjutet vilt, så kan jag ju förstå det. Men däremot så tycker jag att det är gevär som hör hemma jakten och inte pistoler.
Det tycker väl jag också.
Och revolvrar.
Min gissning är att det var en ganska liten grupp. Det här var ju en kille då på min kårbord, och kanske var 22 då eller 20 eller något. Och jag kan tänka mig att det var en liten grupp som utnyttjade en gammal paragraf till att få pistollicens, ja, för de tyckte det var lite coolare liksom.
Och det var lite mer.
Det var väl ingen slump att de satt och gjorde ren den mitt under liksom, mitt under precis innan en fest, när det är massa människor strömmade in i kårhuset. Oh. Han satt där med sin revolver.
Ja, det där blev någon form av macho, vad ska man säga?
Han har ju inte haft ett vapenskåp på kårhuset heller där han bodde tillfället. Vad gör man om man är ute och reser på jaktresa? Hur förvarar man vapnen då? Man åker ner och ska skjuta lite i Tyskland, som många gillar att göra.
Ja, men det viktigaste är att separera delarna. Det finns ju alltid fler än en del till vapnet. Så att en del är ju då slutstycket, som kallas för en vital del. Och då vill man ju gärna då separera den från bössan på något sätt. Så att mest fördelaktigt är att man kan låsa in allting. Men annars så ser man till att ha de här delarna separerade. Mm. För att då går det inte att använda vapnet om man inte har båda delar.
Är det bra?
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja. Men jag tänkte att vi skulle göra ett litet upprop till lyssnarna, att om man har någon sån här fantastisk vildmarksrätt som man kan laga till, så får man gärna skriva till. Vart skriver man då?
Till podden @edvardblom.se.
Ja, som om man har någon sån här rätt som verkligen fungerar i skogen, som är lätt att laga och gärna några tillbehör till. Jag älskar att köpa utrustning för att ha i naturen, så får man gärna mejla in och tipsa om det.
Det låter väldigt trevligt. Det låter som en riktig... Ja, det vore verkligen någonting. Det är kanske det man ska ägna sig åt efter 50. Att börja gå upp tidigt på morgonen, ge sig ut i naturen, laga god mat och dricka ett par goda glas där i naturens sköte.
Ja, men det finns ju till och med popcornkorg på en lång pinne så att man kan poppa popcorn över elden.
Jag hade ingen aning om sådana här. Jag har nog bara liksom grillat korv och marshmallows och ja, jag har gjort mycket över öppen eld som sagt när jag var livekock, och jag har gjort mycket över öppen eld i vår fäbodstuga. Men jag har inte haft någon sån där. Det har jag kände jag inte.
Du äger en hillebard men inte en popcornkorg.
Precis. Däremot så här klassiska att man skulle vilja linda in fisken i blött tidningspapper, och jag menar jag var ju strövan och frilufsarna, så då lärde man sig en hel del sådana där trick liksom, och grilla på kolen sen, det blir ju gott.
Men jag tänkte på det här med Mårten Gås i Annalkandes.
Ja.
Och vi har ju pratat om Mårten Gås säkerligen i några tidigare avsnitt.
Vi har haft vårt allra första avsnitt tror jag faktiskt heter Helige Martin och hans gäss, eller om det var nummer 2, och den brukar jag alltid så här års rekommendera, gå tillbaka och så scrolla ner i listan till det allra första, eller om det är näst första, jag vågar inte svära på det, så har vi en ganska lång genomgång av Mårten Gås och gåstraditioner. Men vi kan ju ta lite grann idag i alla fall.
Ja, men lite kort om det. Vad är bakgrunden?
Nej, men bakgrunden är ju att dels finns det ett helgon då, den helige Martin, som var ett fint och bra helgon. Om honom finns det flera historier om hur han skänkte bort mycket saker och hur han inte ville bli biskop utan gömde sig för att slippa få den värdigheten. Men de lyckades, han blev avslöjad och hittades. Och sen kom hans helgondag, man brukar ju fira på dödsdagen. Den kom att sammanfalla med den tid när man är i Europa och Sverige egentligen, lagom hela Europa hade gåsslakten. För gäss var ju väldigt viktiga djur historiskt. Det var liksom ett betydande slaktdjur. Och gåsslakten låg ungefär där kring. Det var väldigt lämpligt att lägga in att man i bondepraktning att man slaktade gässen just när det var en heliga Martins fest. Och nere i Europa med vinodlingen var det också ungefär då som det var lämpligt att börja dricka, testa att det gick att dricka av det första vinet, det första rödvinet. Det vita kunde man ju dricka lite tidigare, lite halvjäst, men då hade det gått så långt som man kunde börja pröva årets årgång av vinerna, om en som är väldigt, väldigt ungt vin. Och det här gjorde att det liksom knöts ihop, helige Martin, gåsfest, för när man saltade in de flesta gästen för att klara sig under året, man behövde den här fetten och proteinet, men det är ju mycket godare att inte ha det insaltat, så man hade ju då en fest också och åt mycket gås just de dagarna och drack av det nya vinet.
Och då när det kom så blev alla jätteglada och sa bara yes!
Precis!
Jag får ju bara dra 4 skämt per år. Så att nu har jag bockat av ett.
Men det här har du dragit tidigare.
Nej, du gills det inte.
Det gills inte, så du får ta till.
2 minus, 1 plus.
Precis. Men sen har därför, det är väl antagligen därför det knytits till att numera, eller sen medeltiden, så brukar man säga att när den helige Martin gömde sig så var det gässen som avslöjade honom. Och att det därför skulle finnas en koppling redan under hans liv mellan gäss och helige Martin. Vilket kanske är mindre troligt, det kanske en efterhands rationalisation. Man hade historien om hur han gömde sig och blev avslöjad. Men å andra sidan, man har haft gäss har varit minst lika effektiva som vaktdjur, som hundar.
Ja, men det hade man väl på gårdar och borgar och liknande, för att de direkt meddelade när det kom någon.
Precis, och de funkade som en larmhund och inte som kunde naturligtvis inte attackera inkräktarna, men kunde däremot göra folk uppmärksamma på att det var någon på väg.
Ja, det får som att bli hjältrampad av ett gäng gäss.
Ja, så den här traditionen, och sen passar det ju så otroligt bra. Det är ju en underbar tradition, det är alltså inte bara en svensk tradition, utan att äta gås den här tiden på året och dricka rödvin till det. Det är liksom en allmän europeisk tradition. Och förr i tiden var ju gåsen väldigt, som sagt, mycket, mycket vanligare, och man åt den även till jul i större delen av Europa. Det som levde kvar längst i England, där man gjorde det ända fram till andra världskriget, när sen kalkonen tog över för att man hade slaktat av alla gäss på grund av bristen då under kriget. Och så fick man nödhjälp från USA i form av kalkoner. Men sen har Sverige sin speciella variant. Alltså vi har ju firat det här sedan 1500-talet, men sedan 1800-talet, Piperska muren i Stockholm, som är ett väldigt trevligt ställe. Där 1850 så kombinerade man för första gången, vad vi i alla fall känner till, det första äldsta källan är därifrån, den här kombinationen att det skulle vara svartsoppa gjord på gåsblod och gåsstek och sen spettekaka efteråt.
Inte skånsk äppelkaka eller?
Nej, utan den kombinationen med spettekakan, den de tre ihop har äldsta belägget från det, Piperska muren. Ja. Men det kan naturligtvis ha skapats tidigare och det kan ha varit vissa av de här. Och äppelkakan är ju alternativet till spettekakan. Och numera förknippar vi ju spettekaka bara med Skåne, men vi förknippar nästan gässen mest med Skåne också. Och det hade att göra med att på 1700-talet så hade vi ju ett skifte och då blev det inte längre så lönsamt att ha gäss. För gässen hade fyllt en funktion i på olika sådana här ställen där det vanns mark som inte kom till nytta av annat. Jag är inte expert på bondehistoria, men det fanns utrymmen där det lämpade sig att ha gäss för man inte kunde använda det till så mycket annat. Efter skiftet ändrades det där och man slutade ha gäss i större delen av Sverige i någon större utsträckning. Men i Skåne ändrade man inte så mycket, för där hade man redan stora gods med stora åkrar. Och där fanns de här platserna för gässen. Vad kallas det nu? Jag har sett någon namn på det. Det är inte så viktigt exakt vad de heter. Det finns de som är bättre kunder på det här än jag. Men i alla fall så gjorde det så att det fanns rent materiella, praktiska grunder varför det fortsatte att vara lönsamt att föda upp gäss i Skåne, men upphörde att vara lönsamt att göra det i till exempel Mälardalen. Och det i kombination med kanske en minskat intresse för gäss av kulinariska grunder, varför det nu skulle vara det, gjorde att man kom att förknippa allt mer med Skåne. Men gåsmiddagen fortsatte egentligen att finnas lika mycket uppe i Uppland och Sörmland och stora delar av Sverige under 1800-talets lopp, och letade ju in sig i studenternas festkalendrar, så att man äter ju gåsmiddag i alla herrklubbar på studentnationerna i Uppsala och så. Och på en del restauranger i Stockholm har ju gåsmiddag när de är traditionella.
Jag tänker vilka som... Jag ska försöka själv komma ut och äta en gåsmiddag i år. Jag är otroligt sugen på det. Och jag vet, tändstopet brukar väl ha varje år.
Tändstopet har, pelikan brukade ha. Ja. Grand Hotel har ju väldigt bra, men jag vet inte, där har jag varit på festvåningen massa gånger med olika ordenssällskap som har haft det. KB har säkert.
Ulla Vinblad har det definitivt.
Alltså, de rätta dagarna har väldigt många. Jag vet, Pastis brukade dock ha att de inte körde vanlig gås, utan de körde lite varianter. Det kunde något år vara anka istället, något år kunde det vara fransk gåsrecept eller så. Men det är väldigt många som har det, det är egentligen bara att titta runt. Men det är väl framförallt de traditionella, lite gammaldags restaurangerna. En del har det bara en dag, en del har det någon vecka eller sådär. Och det tycker jag man ska, det är något av det underbara som man kan göra på hösten. Men det är också ganska lätt att köpa gås. Jag har redan förbokat på min ICA. För de tar in varje år på ICA nära Stuvsta, men de tar inte in så många, så det kan ju vara en fördel. Även om man inte behöver ha hemskickat utan går att handla själv, kan det vara en fördel att säga till några veckor innan sin handlare eller butikschef att man vill ha. Annars vet jag Lidl, i alla fall hade de det när de var relativt nya, höll mycket tyskt mat. De hade massvis med gäss, för i Tyskland är ju Martin Skans en ännu större sak än i Sverige. Där firas det verkligen jättemycket.
Gåsen är ju inte så komplicerad att tillaga, men för att få till den perfekta svartsoppan så krävs det kunskap och smaksinne. Och man kan säkert höra av sig till de här restaurangerna och köpa antingen hela gåsmiddagen eller svartsoppan åtminstone.
Det är något jag ofta rekommenderar, att man köper svartsoppan medan man gör gåsen själv. För den blir inte lika rolig om du får liksom en färdiglagad, även om det funkar. Men det är ju roligare att ha sin egen stora att ta ut ur ugnen.
Den för gås lätt.
Yeah!
Nu fick jag äntligen, nu ska jag vara tyst resten av året.
Jag har för mig att du och jag redan tidigare har talat om problemen dock med för små ugnar. Jag hade en ugn på Pontonjärgatan, en gammal gasspis, och vi hade köpt en alldeles för stor gås, jag och två kamrater. Och den gick liksom inte, den fick inte plats, vi fick pressa in den. Så efteråt var den liksom så här fyrkantig som själva ugnen. Och dess, så lite som Kalle Anka, liksom om man lagar gås i Kalle Anka för liten ugn. Det såg lite ut så. Men framförallt så var det ju dessutom då att den här långpannan var ju inte stor nog för att kunna fylla allt flott från en sån gås. Så det rann ut gåsflott på hela golvet. Och dumt nog hade vi festat i 3 dagar innan det här. Så vi tog alla någon mer eller mindre tupplur spontant. Någon avsiktligt och 2 slumrade in i varsin fåtölj medan gåsen skulle bli klar på 3 timmar. Och när vi vaknade så flyter det liksom. Det flyter en liten gåsflott över hela köksgolvet och börjat rinna ut i tamburen. Och själva gåsen har blivit en fyrkantig kub. Som var svårt att få ut efteråt.
Jag faktiskt idag var gasinstallatören på plats och vi har installerat en gasspis. Vi hade en sån här induktion innan.
Grattis!
Jag kan inte laga på induktion. Man står med fingrar. Det är som att spela tv-spel. Man står och trycker på några knappar och jag vill slamra med gjutjärn och jag vill ha extremvärme som jag kan stänga av på sekunder med ett vred.
Det är underbart. Det är det jag saknar mest från Stockholms innerstad faktiskt. Det är inte vare sig slottet eller strömmen eller krogarna, det är gasen.
Men det kan installera ut i hos er och ha en flaska, en gasflaska.
Jo, man kan ju det, men det är inte riktigt lika bra gas i patronerna. De blir inte riktigt lika het. Och sen är det går ju åt snabbt. Bara den här sommaren har vi gjort av med 2 sådana här jättestora i grillen. Och de är ju ändå de här meterstora patronerna, så ska man då göra all sin matlagning på det. Jag antar att man får byta en sån en gång i månaden som man gör i Spanien och så många länder.
Ja, i ert fall så blir det nog en gång i månaden. I och med att ni har villa så kan ni ha mycket större flaska än vad man kan ha i en lägenhet.
Men
det skulle nog vara, får man ha flera stycken och alternera. Ja,
det kan man ju göra. Och man kan ju också lösa det så att man har ett par ellågor också. Ja. Så får man sätta långkoket på 4 timmar. Det spelar inte så stor roll. Där kan man ju ha en ellåga. Medan när du ska göra såsen och steka biffen så kör du gas.
Ja. Jag gör ju ofta långkoken i ugnen då istället. Att jag sätter den på en gjutjärnsgryta, en böff, bourguignon och liknande som får stå.
Och gasugn har ju inte många fördelar. Där är ju elugnen betydligt bättre.
Ja. Men den här spisen vi stoppat in nu, det är 80 cm bred, så att det är en fullständigt absurd stor ugn.
Oj.
Så vi skulle kunna få in 2 stycken broilerkalkoner.
Underbart. De hade ju fått sätta kalkonerna på bantning i England, sa de, inför jul. De måste antingen ge dem mindre föda eller slakta dem tidigare. För det blir en efterfrågan på mycket, mycket mindre kalkoner i år, eftersom man inte kommer få ha släktingar och vänner på besök, utan det är bara kärnfamiljerna. Så plötsligt efterfrågas det.
Man vill ha små portionskalkoner.
4 portionskalkoner och inte 10 portionskalkoner.
Det är stora problem som dyker upp i coronatider. Och, jag tänker i Uppsala där så har det ju spridit sig rejält nu, och samtidigt som det pågår ett fullt nationsliv.
Ja, delvis. Alltså det pågår ju inte. Det är ju väldigt inskränkt, men det är ju inte helt upphört. Och det där tycker jag är svårt, för jag tycker att jag kan tycka sådär, men idrott, lever man i 80 år kan man väl liksom avstå från att titta på fotboll eller spela fotboll 1 år. Förhoppningsvis ska vi inte ha några fler pandemier sen, även om man aldrig vet. Eller till och med något så viktigt som kulturlivet. Det man får väl klara sig och se filmatiserade gamla teateruppsättningar och höra konserter på DVD. Det är inte värt att folk dör för ändå, om det är för allvarligt. Men restaurangerna är mer tvehågsna, men även där så man vill ju verkligen inte att de ska gå omkull. De måste ju överleva, men där det kanske ibland vore bättre att liksom staten kunde betala in, kunde ge dem mer stöd då, om det är större nattklubbar så som inte går och genomföra verksamheten på ett säkert sätt. Det har ju varit väldigt bra när man kunnat sitta ute. Det är ju bra om det är de som har stort i tak och stora utrymmen kan klara det. Men så kommer ju då till studenterna. Det där tycker jag är ett jätteproblem. För tänk att du bara pluggar 3 år som en del gör. Mm. Och då försvinner ett helt år av det där. För det första kommer du inte kunna klara att studera särskilt mycket. För utan föreläsningar, det är inte många som klarar att bara sitta hemma och läsa böcker ensam. Utan att träffa någon och utan föreläsningar. Du blir ju rubbad liksom. Tyvärr är det ju så. För du åker dit ensam som student. Du känner ingen oftast. Du kommer in där i något litet studentrum. Eller som jag första halvåret bodde i en källare liksom, inackorderad. Då träffar man inte någon. det var ju bara föreläsningarna man träffade dem på och studentnationens aktiviteter. Och stoppar man då både nationsaktiviteterna och föreläsningarna och grupparbetena och fikat med klasskamraterna, det blir ju väldigt, väldigt historiskt. Det är ändå så många som får psykiska problem sitt första år på universitetet och får hoppa av för att de blir tokiga helt enkelt för att de inte klarar av omställningen. Och sen är det ju också det med glädjen. Det kanske är de roligaste 3-4 åren i ditt liv för väldigt många människor. När du både kan ha ett intellektuellt utbyte och sitta och prata filosofi och konst och politik och så med massa andra jämnåriga och folk i andra åldrar också för den delen. Och festa billigt och på ett mer stilfullt och elegantare och roligare sätt än liksom det offentliga nattklubbarna och så. Mycket, mycket trevligare naturligtvis i nationsliv än det med, eller studentliven, det är vanligt partyliv. Och allt det där ska då kopplas bort. Jag tycker det är väldigt, väldigt tragiskt. Alltså på något sätt skulle man vilja, och vad gör de istället? Risken är att, nu har de ju sagt att de inte ska få hemmafester heller. Men vad ska de göra? Ska de inte träffa någon människa då? Jag tycker synd om de äldre, absolut. Jag vet flera äldre som tycker det är fruktansvärt jobbigt att inte få eller inte våga. Numera förut var det inte få, nu är det upp till den själv, men det är fortfarande lika livsfarligt för dem att börja gå ut och umgås. Men samtidigt, har man haft 75 roliga år så kanske man ändå är lite mer stark i själen och kan uthärda ett år i isolation. Men är du bara 19 eller 18 eller 20 och du är precis i gräddan av din ungdom, precis då när allt ska ske. Och då sitta ensam mellan fyra väggar i en främmande stad. Så risken är väl antingen att de blir tokiga eller att de kompenserar och i alla fall har en massa grejer där de träffar folk. Och då kanske det hade varit bättre med stora organiserade grejer på nationen med rejält med avstånd och handsprit och högt i tak. Sådär. En oktoberfest utomhus som Stockholms nation fick ställa in hade antagligen varit betydligt mindre smittsam än om folk kompenserar och börjar träffas massa människor i små studentrum istället. Ja. Så jag tycker det är svårt. Jag skulle kunna tänka mig att man kanske borde istället att de borde isolera sig. Och om man sätter liksom att man får en röd batch på sig som betyder jag är antagligen smittsam. Och då får man träffa ungdomar hur mycket man vill, men man får absolut inte träffa någon som jobbar på ett äldreberoende eller någon som ska besöka någon som är riskgrupp eller liknande. Då får man hålla sig där. Stäng helt enkelt nationens grindar och så får de hålla sig där inne ett halvår och bara parta ett halvår hela tiden istället. Men absolut inte gå ut och smitta ner någon.
Det här låter ju som mängder av olika litterära verk. Man stiger in ett antal människor, allt från Flugornas herre till Flykten från New York.
Ja, det är också det. Jo, ett halvår på nationen.
Ja, exakt.
Det kommer bara att tankbilar med öl och punch och vin som liksom fyller på i rör så de inte ska behöva vara i närheten av all denna smitta.
Ja, det ska kunna bli ett intressant experiment om inte annat. Mm. Men en helt annan sak här. EU-parlamentet sa förra veckan sa ja till vegobörjare.
Ja.
Att man får kalla det, vi har ju tagit upp det här flera gånger, det är att man korv, burgare, schnitzel, stek, att det är förknippat med kött. Och det var ju socialdemokraten, den franske Eric Andrieu, som ville inte att vegetariska produkter skulle få använda de här beteckningarna. Men det får
bra
de.
Att du säger det, för just nu ringer Studio 1 och vill ha mig 3-4 minuter att prata om detta. Kan du ta en liten paus? Jag hade glömt bort det.
Ja, och där blev det en liten paus när P1 ringde medan vi spelade in och hade frågor om frågan som vi pratade om det är okej att man använder köttnamn till vegetariska produkter. Och vad tycker du då, Edvard?
Det blev väl väldigt meta. Jag hade trott vi skulle spela in lite tidigare, eller egentligen hade jag inte det, men jag hade av någon anledning både trott och inte trott det, så jag trodde de skulle ringa medan jag höll på att göra en pumpa lykta ihop med mjölk jag har någon gång liksom en bit strax efter att vi var klar med podden och stört bredvid mitt under podden. Vad jag tycker, jag är dubbel. Jag tycker helt klart att man kan få kalla saker kokosmjölk och havrekorv eller något sånt där det är uppenbart att korven är formen i mjölk, det är att den har likhet med mjölk. Nej, det är inte någon risk för missförstånd. Man har kallat tofu för bönost när man översatt asiatiska texter till svenska i säkert 100 år också. Är det så inkört är jag helt för det. Däremot är jag väldigt mot när det riskeras att... att man faktiskt blandar ihop det, att konsumenten kommer hem med fel saker eller att man profiterar på ett annat varumärkes goda rykte är inte heller helt okej. Men framförallt är ju förväxlingen det farliga. Så ligger det en massa skinkor på en disk och så visar det sig att några faktiskt är muskeln av gris som är skinka. Några är sammanpressat slaktavfall som är okej det också. Och några är gjorda av kolrot så ska det liksom inte vara... så att de heter julskinka men byter ut ett ord mot en siffra eller något. Liksom. Det blir förvirrande. Men står det jättestort vegoskinka eller vegetariskt gjord skinka inom situationstecken eller så. Då tycker jag det är okej. Okay, precis som man borde få skriva att det är socker med vaniljsmak. Gjort av vanillin jättestort eller smaksatt med under kriget hade man sån här, man hade cikoria kaffe och kaffesurrogat, man hade syntetiskt gjorda kryddor som man hade syntetiskt kryddpeppar och syntetisk lagerbärsblad som, alltså allt var syntetiska smaker och gjort i kemilaboratorium och det kan väl få säljas om det inte är skadligt, men man ska veta vad man köper.
Ja. Men det där är ju tryffeloljan är lite förvirrande, för att personligen så tycker jag att den syntetiska tryffeloljan är ganska vidrig, medan den äkta tryffeloljan är helt fantastisk, men där måste man verkligen hålla tungan rätt i munnen man ska hitta.
Ja, det mesta tryffelolja innehåller ju inte tryffel, vilket är lite konstigt.
Nej. Utan man måste verkligen se att den är gjord på äkta tryffel.
Och sen är det många kockar använder ju, även när de gör med riktig tryffel, har de gärna i lite syntetisk tryffelolja för att förstärka smakerna, för att liksom det verkligen ska gå
men,
igenom.
Men lite äkta tryffelolja, det är det som gör det. Det är då lyckan kommer.
Jo, men det är klart det är så. Det är att äkta tryffel är något annat. Vi har en liten trevlig vi köpte i Cannes som är tryffelsalt. Ja. Den har väldigt mycket tryffelsmak, fast man bara öser lite av det här finpulveriserade saltet med lite pulveriserad vit tryffel i.
Ja. Men det är ju ett gammalt knep. Det är ju tryffelsäsong nu att spara tryffeln i ris som håller den torr och fin, och även så får man ett fantastiskt ris att koka efteråt. Den ger ju enormt mycket smak.
Underbart. För däremot, jag menar, vissa av de här, man kan köpa små svarta tryfflar i någon form av konserveringslag eller något man köper. Så fort jag jobbar, gör något tv-program där de vill ha att det ska vara lyxigt och tycker det ska vara lite tryffel med någonting och någonting med tryffel. Då får man en sån där stor som en hasselnöt som ligger i lag i en liten glasburk. Och de har ju ingen smak alls. Det går inte att känna någon smak på dem. Jag vet inte vad det är tänkt att man ska göra, om man ska behandla dem på något vis. Men jag har inte fått det att liksom ge någon tryffelsmak alls. Och då är till och med den här kemiska tryffeloljan roligare för några droppar. Den kan vara ganska gott i potatismos eller så ibland. Men det är inte det riktiga.
Den har någon smak som jag inte riktigt klarar av. Men,
det är många som säger så. Det, ja. Men alltså, man vill ju inte ha för mycket fusk. Jag tycker vanillin är rätt okej som vanilje. För egentligen är det ena en jäst orkidé på Madagaskar och det andra är jäst svensk tall. Ja. Bägge naturprodukter och smakar och det blir samma kemiska ämnen i och för sig. Så det är inte så stor. Det är klart att jag själv använder äkta vanilj mest, men egentligen blir inte smakskillnaden så stor och inte det kemiska vad man faktiskt äter så stort heller. Det är nästan bara tradition. Men det ska stå väldigt tydligt. Det ska inte vara risk för förveckling. Och det de gör är ju att de, som sagt, och jag var i debatt här då på Studio 1 med en herre som just driver principen att man måste använda de gamla matnamnen för att vi måste ställa om och alla blir vegetarianer i princip, och då ska man lura folk som egentligen vill äta sina gamla traditionella rätter som smakar på ett visst sätt och lura över dem till att bli vegetarianer genom att vi säger att man fortfarande sitter och äter Biff Rydberg och sitter och äter sill och julskinka fast det egentligen görs vegetariskt. Men det smakar ju helt jäkla annorlunda.
Ja.
Det går säkert att göra vissa saker som kan bli lite liknande, men det går ju inte att göra en älgfilé, en hummer, en köttbulle, det går inte att göra det så det smakar likadant.
En vaktel på sojabönor.
Det blir ju, alltså jag tycker det blir matfusk i ganska stor utsträckning när man profiterar på andra rätter. Däremot, fine, man kan göra jättemycket fina vegetariska rätter och fina vegetariska livsmedel, men låt dem få leva lite sitt eget liv. Det är samma som med julborden. Jag kan förstå att man vill göra någonting som påminner om jultraditioner för att risken att man helt, men det är egentligen bättre att ha en vegetarisk rätt som ligger i traditionen då. Man har ju faktiskt ätit vissa vegetariska saker till jul, även om ganska lite så har det ändå funnits lite sådana traditioner. Bröd har ju varit en av de största, så julen kanske skulle kunna bli en riktig...
En stor brödkorg.
Ja, men riktigt läckra, gamla, historiska bröd och massa olika intressanta recept, nybakade, av högsta klass. Ja, man får inte ha smör på då, men och inte ister heller, nej, men man får väl doppa dem i olja, fast det är inte så historiskt. Men ändå, det är ändå någonting sådär som är historiskt korrekt. Gröt är ju historiskt korrekt, och så lite ärtor och lite kol och sådär. Men att göra om, det är väl roligt att man har någonting, man kan lägga det på ett gammalt vackert målat träfat som man förr hade kallskuret på. Man kan ha juldukar, man kan dekorera, man kan ha principen att det ändå är en buffé, men det blir lite sådär att, jag säger inte att det är fel att man gör det, men lite larvigt om allting ska vara ett sådär spegelkök som det kallas, att man försöker imitera det animaliska köket med alla rätter men vegetariskt, eftersom det inte smakar i närheten. Det har ju ingen likhet med smaken. Sen får de säga vad de vill, men det har ingen likhet.
Nu kommer vi till den tråkigaste tiden på hela dagen. Det är dags att avrunda, och vart mejlar man sina lyssnarfrågor?
För det är ganska bråttom för mig. Jag måste göra en pumpalykta nu med barnen. De har väntat på mig. Jag är 30 minuter sent faktiskt, för att jag fick andra saker emellan. Man mejlar till podden@edvardblom.se. Jag hinner inte läsa någon dikt för er idag. Ni får ha en väldigt trevlig vecka. Vi tackar våra Patreon-stödjare, och vi tackar de som rekommenderar podden till andra, försöker övertala sina vänner att börja lyssna också. Och vi tackar alla tack för alla fina födelsedagshälsningar ni skickat in. Det är helt fantastiskt. Det värmer hjärtat.
Och med det avslutar vi, och nästa vecka kanske vi får höra vad som hände i Olympiatornet i Berlin.
Kan jag inte få börja med det nästa gång? Vi hinner ju aldrig.
Tänk på barnen, tänk på pumpan.
Ha det gott.
Vi hörs ju nästa vecka.
Det gör vi.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.